Okej, nu kör vi om det. Ni vet att när vi tycker någonting är riktigt så upprepar vi saker och ting. Och det är ju en synonym till det då, att tjata. Men vi ser också i USA säger man i alla fall i mäklarcirklar att vad är de tre punkterna när det gäller mäklare? Det är läget, läget, läget. Det vill säga läget avgör allt vad en bostad eller en fastighet kostar. När det gäller bibeltolkning så brukar vi säga att det finns tre regler. Och det är kontexten, kontexten, kontexten. Och så vidare och så vidare. Jag ska upprepa en sak idag tre gånger. Och det är ordet varför. Tre gånger ska jag säga varför. Så har vi tre punkter där, varför. Och för alla er som är föräldrar. Och kanske alla andra också. Men särskilt föräldrarna. Så vet ni att den här frågan är, eller det ordet är förmodligen det absolut vanligaste ordet för människor, just det, eller barnen, det här, varför. Och när barnet är 2 år och ställer den frågan, då brukar det vara väldigt lätt att svara på varför. Men det blir ju allt svårare, eller hur? Och till slut så måste man fejka det där lite grann, liksom därför att sen kommer det sådana frågor som man egentligen inte har svar på. Det vill säga existentiella frågor och så vidare. Och det kan bli svårare och svårare. Men jag hade en, vad var hon? Min pappas kusin måste hon ha varit. Hon hade ett uttryck som jag aldrig har hört, men ni kanske har hört det. Men där slutar mitt förstånd och prästens tar vid. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Och det var alltså när hon inte begrep någonting och som var lite sådär andligt svårt och sa, ja, där slutar mitt förstånd och prästens tar vid. Och jag har bara hört det från henne, jag har bara hört det en gång, men jag glömmer det aldrig. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Undermeningen är då att jag förstår någonting som inte ni förstår. Nej, men jag vet inte. Det är någonting här som alltså det finns någonting som inte vi riktigt förstår. Och istället då för att säga att det får prästen ta hand om, så kanske vi kan gå till skriften och säga att där finns det någonting att hämta. Så jag har alltså tre olika punkter. Och den första är då, varför ser världen ut som den gör? Har ni fått den frågan om? Varför ser världen ut som den gör om det finns en gud? Ja, men då är det ju så att om den här guden nu liksom vill att den här världen ska se ut som den gör, ja då gör den ju det. Det är inget konstigare med det. Jag vet inte vad det har att göra med Gud. Det är för att, ja men då är det ju det att Gud ska vara kärleksfull. Och då kan inte världen se ut så här. Gud ska vara rättvis. Och då kan världen inte se ut på det här sättet. Och så vidare och så vidare. Men jag har ett svar på det. Okej? Och det står i den här boken. Och jag kan läsa för er precis hur det gick till. Så frågan är då, tror ni på det eller inte? Vi kan börja med att läsa Romarbrevet 5:12. Romarbrevet kommer efter apostlagärningarna. Och apostlagärningarna kommer efter de 4 evangelierna. Och allt det här ligger i Nya testamentet. Men Romarbrevet 5 och vers 12. Därför är det så, titta, börja till och med. Därför är det så. Genom en enda människa. Vet ni vem den människan var? Börja på A, Adam. Genom en enda människa kom synden in i världen. Vad betyder synd? Det betyder allt som står i kontrast till Gud. Allt som är liksom emot Gud så att säga. Och genom synden kom också döden. Och så kom döden över alla människor. Där är vi inkluderade. Eftersom alla hade syndat. Men vänta nu, det var ju bara Adam som syndade. Ja, Eva också. Men det var ju bara dem. Men vi talar om arvsynd i bemärkelsen att i Adam fanns hela den mänskliga rasen. Martin nämnde det här faktiskt förra söndagen när det gäller gener och så vidare, att i en människa så finns nästa generation redan klar. Det är ingenting liksom konstigt med det. Och på samma sätt är det. Nästa generation finns också. Nästa generation. Så i Adam fanns hela den mänskliga rasen. Genom denna enda människa begicks den här synden. Och därmed så blev världen fallen. Och därmed har vi också alla de här konsekvenserna som vi ser och lever med. Låt oss stanna i samma bok och gå till Romarbrevet 8. Alltså 3 kapitel längre fram. Romarbrevet 8 och verserna 20-24. Skapelsen, det var alltså den som Adam levde i eller lever i och vi lever också i, har nu blivit lagd under förgängelse. Det är väl ett gammalt fint ord, att vara under förgängelse. Och inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Vem var det som lade den där under? Börja på A. B. Bertil. Nej. A. Adam. Adam la hela världen under sin under förgängelse. Ändå finns det hopp att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelse och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så vi ser att det slutar inte där. Världen är fallen. Den ser ut som den gör. Men det finns ett hopp. Och det hoppet finns faktiskt i den andra Adam. Nu ska vi inte tala om den andra Adam, utan vi ska tala om lite annat först. Att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet, vers 21. Vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckas och våndas. Är det intressant att vi tittar på världen där ute, liksom att även de icke-levande tingen, det är som att de saknar någonting, de väntar på någonting, de liksom vill se en förändring. Alla, det finns ingen som, jag har aldrig träffat någon människa, ärligt talat. Ni kanske har det, men jag har aldrig gjort det. Även när de står på toppen av sitt liv, de är unga, snygga, precis har gått ut ur universitetet, fått världens kanonjobb och de har sin drömfru eller drömman eller vad det nu är. Liksom, när de står på topp så säger de ändå att det är någonting fel med den här världen. Eller hur? Alla är ens om den saken. Men man är inte ens om varför och man är inte ens om vad man ska göra åt det. Där går åsikterna väldigt mycket isär. Men så långt är man ense om. Och vi ser här att det finns ett hopp. Och i det hoppet i vers 24 är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Så listen, the translation with Annette. If you want to sit, yeah. So we have just squeeze in between Annette and Mesra. And welcome by the way. Så här ser vi då hela skapelsen lagd under förgängelsen och längtar efter befrielsen. Vi ska läsa en vers till och den är i Bibelns allra första bok, nämligen första Mosebok 3. Och för översättningens skull här så tar jag det lite lugnt. Så läser vi skriftställen och så vidare. Första Mosebok kapitel 3 och verserna 14 till och med 19. Nu kommer ni få svaret på allt som ni har hittills frågat er. Till då sa det Herren till ormen, jag har alltid undrat över ormen. Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Ja, vi vet att ormen saknar ben och krälar på sin buk. Men sen det här skrev man ju efteråt. Man hittar på den där, man såg ormarna och så sa man, ja, liksom det var så att den hade ben innan. Okej, ni får tro vad ni vill. Men jag tror att det var tvärtom. Att det här skrevs av Gud. Jag ska sätta fiendeskap mellan dig, det vill säga ormen, som också är en bild av Satan, och kvinnan, Eva, moder till allt levande, kvinnorna får barn, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det vill säga, här är den första profetian i Bibeln, att det ska komma en befrielse ur denna fallna värld, eller i denna fallna värld. Och vad består den av? Jo, den består av att det ska födas en människa som är gudomlig. Vi vet nu att det var Jesus, Messias. Men det här var en profetia som pekade framåt. Och den människan ska krossa huvudet på Adam. Därför att den människan ska vara full människa, identifiera sig med människorasen och full Gud, och på det sättet kunna erbjuda ett fullkomligt offer som Gud accepterar. Och i detta så har vi försoningen. Men innan det sker så kommer ormen, Satan, att hugga honom i hälen. Och det betyder att han orsakade honom väldigt mycket smärta. Och vi vet varför. Därför att på korset så dog han en ofantlig smärtsam död. Men vi vet också att han led väldigt mycket på grund av att hela synden, människans synd, lades på honom. Vers 16. Till kvinnan sa där, när jag ska göra din möda stor när du blir havande, med smärta ska du föda dina barn, och till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Läste jag rätt? Till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och åt av det trä som om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Vad var första frågan? Varför ser världen ut som man gör? Adam begick en synd. Vem fanns i Adam? Hela den mänskliga rasen. Vad är resultatet? Hela världen, hela skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Vi ser de konkreta resultaten av det. Smärta, sjukdom, lidande, otillräcklighet, etc. etc. Okej, det är då svaret. Det står i Bibeln. Helt enkelt varför världen ser ut som den gör. Men vi säger att Gud har inte lämnat oss utan ett hopp. Vi såg att redan några versar efter det att fallet hade skett, så kom den första profetian om att det ska komma, vadå? En räddare, en messias. Och då kommer vi till den andra frågan. Varför just Bibeln och den kristna tron? Jag skrattade lite när Sally sa att den här dotterns mamma hade sagt till henne att hon vill inte intervjua någon som tror. Och det var ungefär som att någon som tror på vad som helst. Liksom. Att finns det någon som tror på något? Alla människor tror på någonting. Jag har aldrig träffat en människa som inte tror. Man har tro på någonting. Garanterat. Även ateister har en fantastisk tro på sin världsbild, som jag tycker är betydligt knepigare än den jag har. Men faktum är att då ställer vi oss frågan, varför just Bibeln och den kristna tron? Nu kommer vi till det. En relativt nyligen gjord undersökning, så sa man att 96% av världens befolkning, 96% är troende på Gud. Nu är det gudsbegreppet enormt brett. Det kan betyda precis vad som helst. Alla världsreligionerna är involverade, eller där, personliga idéer och så vidare. Men 96%, endast 4% hävdade att de var kanske inte ens ateister, men agnostiker eller någonting. En ganska liten minoritet. Så att tro på Gud är inte onormalt. Att tro på Gud är inte någonting konstigt, även om vi får den känslan i det här landet att det är det. Men det är det faktiskt inte. Det finns 1,8 miljarder muslimer. Det finns 1 miljard hinduer. Det finns 400 miljoner buddhister. Det finns ungefär 2,5 miljard kristna. Och så vidare och så vidare. Och då måste vi ställa oss den här frågan. Vem är det som har rätt? Och varför skulle det vara just Bibeln? Och varför skulle det vara just den kristna tron? Har ni fått den frågan någon gång? Nej, ingen har fått det. Varför ser världen ut som den gör? Har alla fått frågan, uppenbarligen. Men varför just Bibeln och kristna tron? Jag får den hela tiden. Så här, men varför kan inte var och en få bli salig på sin tro? Om jag vill tro det här eller det här eller det här. Liksom inga problem. Varför just Bibeln? Jag har ett svar på det. Men det finns en annan liten grupp. Jag räknar upp 4 olika världsreligioner. Det finns en annan liten grupp som heter judar. Är någon som vet vad en jude är? Vad heter det? Judendomen. Liksom, när vi tänker ofta på de här männen med stora skägg och små mössor på huvudet och så vidare. Och jag tror att det finns någonstans 15-18 miljoner i världen. Det här är väldigt intressant. För vilka är de? De utgör en väldigt, väldigt, väldigt liten grupp människor. Och det finns ett litet, litet land som ligger mitt i Mellanöstern. Precis där Afrika, Europa och Asien möts. En tredjedel av FNs tid, resurser, pengar, allting går åt på att försöka skapa fred och relationer och så vidare i den här regionen. Vad är det som gör att det är så hett just där? En liknande konflikt någon annanstans i världen skulle inte betyda speciellt mycket. Folk skulle bara vifta på handen liksom så här att ja visst, de bråkar här och de bråkar där, det är ingenting. Men det är någonting speciellt, det är någonting som händer där. Jo, jag kan förklara det. De här människorna, de tror på samma bibel som vi gör. Här är den. Men ungefär 3/4 av bibeln. Det blir någonting sånt där. Det kallar vi för gamla testamentet. De har exakt samma gamla testamentet som vi har. Den här delen kallar vi för nya testamentet. Den delen har de kristna men inte judarna. Och vad är det som det står om i nya testamentet? Jo, det står om att det kom en man som vi kallar för Jesus Kristus in i den här världen. De kristna tror att han var den som gamla testamentet talade om. Judarna tror inte det. Det är skillnaden. Så ända fram tills Jesus kom, så vi kan säga att där har vi gemensam historia, gemensam tro och så vidare. Och det här gör saker och ting väldigt intressanta. Därför att i Bibeln så är ungefär 27% profetisk. Det betyder att över 1/4 av det som står i Bibeln, en del säger man ska inte prata om profetior och man ska inte tala om så här, men över 1/4 av skriften är profetisk. Det betyder att när det skrevs så talade det om någonting som ännu inte hade uppfyllts men som skulle uppfyllas. Över 1/4. Och om ni inte tror att det här går att verifiera så kan ni försöka ge er på det. Därför att det är historiskt belagt när de här böckerna skrevs och så vidare. Så det är ingenting som vi har hittat på i efterhand. Men det är väldigt intressant därför att många människor är rädda för profetia. Därför att de säger att det är bara galningar som sysslar med det. Ni vet sådana här människor som de skriver en massa konstiga saker och de sätter datum och det ska hända då och så vidare. Sen blir det inte så ja, vadå? De bara går vidare. Byter informationen. Många människor har en attityd mot det. Så, liksom det där ska man liksom inte hålla på med. Man ska prata om Jesus istället. Ja, okej. Men Jesus talar profetiskt i skriften hela tiden. Och en del människor är helt enkelt okunniga. Man vet inte om det. Man vet inte att en så stor del av Bibeln är profetisk. Så det betyder att vi har människor som är okunniga, vi har människor som är ovilliga, men vi har också människor som är rädda för att liksom bli förknippade med galningar som pratar om de här sakerna och så vidare. Jag vill inte att vi ska hamna i något av de dikerna, utan jag vill att vi ska vara kunniga. 27% av Bibeln är profetisk. Jag vill att vi ska titta på vad det betyder. Jag vill inte att vi ska ha en attityd, därför att jag tycker det är konstigt om vi har en attityd mot mer än 1/4 av Bibeln. Och jag vill inte att vi ska vara rädda, därför att det vi säger är lugnt och genomtänkt och ni får själva liksom avgöra vad det är. Bibeln talar då om att Jesus ska komma in i den här världen. Och han kom in i den här världen. Och sen står det att han ska komma en andra gång. Och det har han inte gjort. Och det finns fler profetior som handlar om hans andra tillkommelse än hans första tillkommelse. Och då så börjar folk att snurra till det och tycker att liksom, ja men de där profetiorna, de är bara bildiga, liksom. De är allegoriska. Varför då? Om allting uppfylldes exakt som det stod när det gällde hans första tillkommelse, varför skulle då inte det vara fallet till hans andra tillkommelse? Logiken för mig säger att det borde vara så. Och jag tänkte på hur profetia fungerar. Jag antar att alla här har en mobiltelefon. Eller hur? Så vi har 7,5 miljarder människor i världen. Alla har inte en mobiltelefon, jag vet det. Många fattiga delar av världen har inte det. Men förvånansvärt många, man ser sådana här riktigt fattiga förhållanden. Liksom. Så det är tydligen en väldigt hög prioritet. Men mobiltelefon. Men hur många är det som har också ett hemnummer? Det är en hel del som fortfarande har kvar hemtelefonerna. Hur många är det som har en jobbmobil utöver sin privata mobil? Och hur många är det som sitter på kontor där det finns ytterligare ett nummer? Så jag tror att många här har 2, 3, till och med 4 olika nummer. Så om vi slår ut det på hela världen, så förmodligen så finns det lika många telefonnummer som det finns människor i världen. Är vi överens om att vi kan utgå från det? Då säger jag siffran 7 miljarder telefoner. Okej, när jag ringer till någon, hur vet jag att jag hamnar hos rätt person? Det finns ju 7 miljarder människor. Eller hur? Det är inte så lätt då liksom. Ja, men jag ska ringa någon till någon nu. Liksom. Jag ska ringa Daniel liksom. Jag bara slår någon nummer. Ja, men det var någon helt annan. Det var fel land, det var fel plats, det var allting. Det var alla utom just Daniel. Så att det är någonting som vi måste göra. Vi måste eliminera vissa nummer. Så då gör vi det väldigt enkelt. Jag börjar med att slå siffran 46. Vad händer då? Då har jag eliminerat antalet telefonabonnemang från 7 miljarder till cirka 10 miljoner. Nu blir det betydligt lättare. Men jag vill ju fortfarande ha tag i Daniel. Jag vill ju fortfarande ha tag i en person. Så jag måste fortsätta att eliminera. Okej, okay. Då står jag 08. Eller 8 då, jag behöver inte ens nollan om jag ringer 46 först. Vad händer då? Då eliminerar jag från 10 miljoner till cirka 2 miljoner. Men det är fortfarande alldeles för mycket. Eller hur? Så jag måste ju fortsätta. Så jag slår en siffra till. Och vårt första hemnummer tajnas och mitt här i Stockholmsområdet. Det var i Saltsjöbaden. Och det var 717. Och då visste man att man slog de tre siffrorna. Då var vi i Saltsjöbaden. Och där fanns det cirka 15 000 människor. Du kan fortsätta och fortsätta och fortsätta. Men när de slog de fyra sista siffrorna. När de slog den allra sista siffran. Då hamnade du hos oss. Då hamnade du hos den person du ville. Och precis på samma sätt fungerade med profetia. Och nu vill jag att ni väldigt noggrant följer med vad jag säger. Vem är Messias? Kommer ni ihåg att det fanns ett profetiskt uttalande här? Att det ska komma en kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Men det kan ju vara vilken människa som helst i denna hela värld. Nej, det kan det inte. För Bibeln hjälper oss att eliminera det här på ett fantastiskt sätt. På ett fantastiskt sätt. Vi börjar med att titta på vad det står i Jesaja 9:6. Så jag fick lite blodad tand här, för Martin Ask delade en tanke i på eftersnacket här förra söndagen. Jesaja 9:6. Så att säga, till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Ett barn blir oss fött, talar om hans mänsklighet. En son blir oss given, talar om hans gudomlighet. Han har en naturlig födsel, han är människa. Men han blir oss given av Gud, han är gudomlig i sitt ursprung. Både människa och Gud i ett, Jesus Kristus. Så nu vet vi att det här är Jesaja som skriver. Och han skriver det till sitt folk. Och han säger att den här mannen kommer från det judiska folket. Så hur många människor fanns det i världen på den tiden? Jag vet inte exakt, färre än det gör idag, men det fanns många. Hur många av dem var judar? En liten, liten minoritet. Men det står att det är en son. Halva befolkningen är män, halva befolkningen är kvinnor. Så nu vet vi att det är en judisk man som kommer att bli denna messias. Okej, okay? Vi fortsätter. Det var en vers. Nu går vi till nästa. Och då tittar vi i första Mosebok 49:10. Första Mosebok 49 och vers 10. Spiran, det vill säga det man styr med, ska inte vika från Juda. Inte härskar staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer, folken blir honom lydiga. Här har vi en profetia om Messias. Och nu vet vi inte bara att han är en judisk man, men vi vet också att han kommer från judastam. Det fanns 12 stammar. Nu har vi ytterligare eliminerat den här liksom basen för vem som kan vara Messias. Vi fortsätter lite grann. Det finns ju fortfarande en hel del judiska män som kommer från judastam. Så vi måste gå vidare. Men då tittar vi i Mika. Profeten Mika. Och kapitel 5. Och vers 2. Men du, Betlehem Ifrata, som är så liten. Du som är så liten bland judatusende, det vill säga av alla små byar och små städer som finns i judarike, från dig ska det komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Vem är det? Det är Jesus. Vem är han? Han är en judisk man från judastam, men han är också född i lilla Betlehem Efrata. Vet ni hur stor den här platsen var? Några hundra människor förmodligen. Så nu är det ganska lite. Sannolikheten är mycket, mycket större. Att vi vet vem han är. Okej. Då tar vi den sista. Och det hittar vi i Daniels bok, kapitel 9. Och den börjar i vers 24. Daniel 9, 24. 70 veckor är bestämda över ditt folk. 70, alltså en vecka i det här fallet, i det judiska tänkesättet. En vecka, alltså en profetisk vecka, det vill säga 7 år. Så 70 veckor betyder 490 år. De är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, Jerusalem, för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå i vers 25, från den tid då ordet gick ut för att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till att den smorde försten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor, det vill säga 69 veckor, det vill säga 483 år. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. När utgick ordet? I Nehemja kapitel 2 så står Nehemja inför den persisk-mediske kungen och Gud har vänt kungens hjärta. Och han säger, vad vill du att jag gör för dig? Och han säger, jag vill att mitt folk ska få gå tillbaka till sitt land och bygga upp det. Från den dagen kungen skrev att han kunde göra det, tills den dagen Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, det som vi kallar för palmsöndagen, så var det exakt 483 år enligt det judiska tänket, eller räknesättet. Eller 173 880 dagar. Är Gud exakt? Ja. Och läs nu vidare vad det står här. Men efter de 62 veckorna, plus 9 då, alltså 69, 483 år, ska den smorde förgöras helt utblottad. Han red in i Jerusalem och hyllade som konung av folket. Men sen skrek de korsfästarna. Det står att den smorde ska förgöras helt utblottad. Låter det som en korsfästelse eller någon våldsam död? Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer, men slutet kommer som en störtflod. In till änden ska det råda krig, förövelse fast besluten. Blev Jerusalem förstört? När skedde det? År 70. Hur gick det till? Romarna slog ner ett uppror genom general Titus. Så det vill säga att nu har vi en messias. Han är en jude. Han är en man. Han är från Judas stam. Han är född i Betlehem i Frata. Han har kommit in, blivit mottagen. Han har blivit förkastad och dött en våldsam död innan Jerusalem förstörs. Så det betyder att innan Jerusalem förstördes år 70 så fanns Messias bland oss. Jag önskar att det vore en grupp med judar som satt här och lyssnade på det här, därför att det är nämligen det här är ett bevis för att Jesus är den. Men det står att Gud har förblindat deras ögon under en tid därför att han arbetar med nationer och de ska bli återupprättade. För 50 år sedan fanns det ungefär 2000 messias-troende judar i världen. Idag finns det ungefär 300 000. Så Gud verkar bland det judiska folket. Men det är en blindhet som finns över deras ögon när de läser sin egen skrift. Det är en blindhet över våra ögon när vi läser gamla och nya testamentet och inte kan se detta. Jag kan tro på vad som helst där ute. Inga problem. Men jag kan inte tro på att precis som vi kan eliminera med våra telefonnummer och komma fram till just den person bland 7 miljarder människor genom att slå ett antal siffror, så kan jag göra så här, men liksom, du har bara valt ut några grejer här. Det finns 300 profetior om Jesu första tillkommelse. Några av dem är upprepade, alltså samma, bara skrivna med lite olika ord. Men 108 av dem är olika. Peter Stoner, en matematiker, roade sig med att räkna ut hur sannolikt det är att 8 av de här 108 profetierna skulle slå in. Hans resultat var sannolikheten är 1 på 10 upphöjt till 17. Det vill säga 10 med 17 nollor efter. Det är sannolikheten att 8 av 108 profetior kan uppfyllas av en slump. Hur många nollor blir det om alla 108? 33 profetior slog in om Jesus de 24 sista timmarna av hans liv. Vi samlas inte här för att vi ska blåsa upp oss i våra känslor och liksom wow liksom, skönt liksom. Istället för att äta lugnande medel så går vi till kyrkan. Det var en person som sa det till mig en gång. Liksom, det är ju så härligt ni kristna. Ni behöver ju inte äta lugnande medel därför att ni går till kyrkan och får samma känsla. Jag tittade personen rakt i ögonen och sa, tror du att jag är så dum så att jag går till en plats bara för att tro på någonting som jag egentligen inte tror är sant? De blev helt tysta. Så gick de därifrån. Men det är inte så. Det är inte så att det är bara liksom någonting som vi har hittat på. Det är en bok. 5000 grekiska manuskript finns det bara för Nya testamentet. Men den har ju skrivits om. Nej, 5000. Även om alla de 5000 manuskripten skulle vara borta, så skulle man ändå veta att den bibel vi har i vår hand är sann. Vet ni varför? Därför att det har skrivits så mycket av kyrkofäderna, de har citerat Bibeln, så bara genom att samla ihop alla citaten så kan man samla ihop hela Bibeln och se att den är samma som vi har idag. Bibeln är ett extremt tillförlitligt dokument. Och den har 27% profetia i sig. Och därför är Bibeln sannolik. Därför är Bibeln trovärdig. Därför vill vi titta på den. Varför ser världen ut som den gör? Därför att den är fallen. Bibeln säger det. Varför just den kristna tron? Därför att den är precis, den är exakt, den är detaljerad. Men det finns en annan skillnad också. Och den kan jag säga mycket snabbare. Och det är att det finns ingen annan tro i hela världen som går ut på att människan kan göra noll. Gud gör allt. I alla religioner, ideologier och filosofier så är det människan som tar fram en stege eller ett rep och försöker att klättra upp till Gud. Och i bästa fall så når Gud oss där halvvägs och säger okej, du har gjort ett bra jobb, jag drar upp dig i sista biten. Det handlar inte om det. Han ger oss allt det som vi inte förtjänar omedelbart i det ögonblick vi erkänner att vi är syndare och tror på att han har sänt sin messias in i den här världen. Vem är denne messias? Han är en judisk man som är född i, av Judas stam. Han är född i Betlehem i Fratta. Han kom innan år 70, det vet vi. Han uppfyllde Daniels profetia 9:24-27. Efter 483 år så red han in och blev hyllad som judarnas konung. Men han blev avskuren och förgjord. Han dog en våldsam död. Hur många sådana människor finns det som passar in på den? Och det är bara 4-5 skriftställen. Tänk alla andra ställen som talar om samma sak. Varför säger du det här liksom? Det är bara en sån här lite intellektuell övning. Inte alls. Det uppmuntrar att allt annat som står i den här boken är lika sant. När det står att Gud älskar dig över någonting annat. Han vill ge dig ett fantastiskt liv. Det står också. Det är lika sant. Och nu har vi ett. Svaret är då alltså att Bibeln är övernaturlig i sitt ursprung. Den är exakt en unik. Det är bara nåd och inte gärningar. Och nu ska jag bara ta tredje och sista punkten här. Varför tror då inte alla? Varför tror då inte alla? Ja, det vet inte jag. Men vi hade 4 samtal, Maria och jag, förra söndagen när vi gick ut. Och en av dem som vi talade med var en man och han hade de här lite vanliga argumenten liksom, varför han inte trodde och så vidare. Ja, jag vet inte, men i Lukas 16 verserna 19-31, jag har inte tid att läsa det för jag måste knyta ihop säcken här, men Lukas 16 19-31, det talas om 2 personer som dör. Den ene var troende, den andra var inte troende. Den personen som var i helvetet säger att sänd någon tillbaka till mina bröder från de döda så kommer de också att tro så de slipper den här platsen. Då svarar Abraham till honom och säger att de har Mose och profeterna. Vad är Mose och profeterna? Det är skriften. Det vill säga de har Bibeln, det som vi kallar gamla testamentet. Den här skriften. Och tror de inte det, då kommer de inte att tro även om någon kommer tillbaka till de döda. Och jag har aldrig sett det och aldrig tänkt på det. Men någon kommer tillbaka till de döda. Vem var det som kom tillbaka till de döda? Samma person som jag precis talade om, Jesus från Nazaret. Jesus som var Messias. Han kom tillbaka till de döda. Men de trodde inte på honom ändå. En hel värld tror inte på Jesus att han har kommit tillbaka till de döda. Han är den enda som har övervunnit döden. Han är uppstånden igen. Så att även detta är någonting som inte överbevisar människor. Är det inte märkligt på något sätt att vi inte kan tro? Hur tror vi? Romarbrevet 10, vers 8. Romarbrevet 10 och vers 8. Så står det att vad säger den då, det vill säga skriften? Ordet är dig nära, så det är inte långt borta. I din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, att han är den som Gud har sänt in i världen. Och vi såg hur tydligt det är att han är den han är. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ja då ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så här ser vi att det är inget konstigt alls. Och att det här ordet för att bekänna, det betyder inte att jag måste uttala ett visst ord. För det är homologeo i grekiska, men det betyder att jag Jag håller med Gud. Så att om jag tror i mitt hjärta att Jesus var Guds son, som dog för mina synder, och jag håller med Gud om detta, ja, då är jag frälst av nåd. Och hur får jag den här tron? Genom predikan, står det i Romarbrevet 10:17. Så när vi predikar, då kommer ordet att föda tro i våra hjärtan. Så när heliga ande talar till våra hjärtan att det här är sant, vad händer då? Jo, då kan jag tro. Och dröj inte med att tro om Gud talar till ditt hjärta. Om du lyssnar på internet eller du är här idag och du har aldrig fattat det här beslutet. Gör det. Du har också ställt de här frågorna. Varför? Varför ser världen ut som den gör? Du har fått svar. Världen är fallen. Och Gud har återupprättat den igen, Jesus Kristus. Varför just Bibeln och den kristna tron? Jo, därför att ingen annan bok är 27% profetisk. Ingen annan bok är så exakt och noggrann och sannenlig som just skriften. Och ingen annan religion talar om att du kan få det eviga livet som en gåva. I alla andra handlar det bara om att bli någonting genom dina egna ansträngningar och prestationer. Och varför tror du inte alla? Jag vet inte, det är ett mysterium. Varför jag, men människor tror inte även om någon kommer tillbaka som de döda. Zombier kommer liksom bara och går och säger, det är sant liksom, Gud finns, det finns ett himmel och helvete. Jag tror inte ändå. Men det handlar inte om det, de har Mose och de har profeterna, det är skriften. Helige ande utgjuter den här världen i Johannes 16, 8 och 9. Och det står att han övertygar om synd och rättfärdighet och död. Vi är alla syndare. Det finns en rättfärdighet som inte kommer genom oss själva utan genom Gud. Och han har dömt denna världens första. Och var och en som tror på honom får evigt liv. Så svaret är att Satans uppror finns som ett alternativ till Guds sanning. Och människor väljer att tro detta istället för att tro på skriften. Men här är vi ber för de här tankarna som vi har framfört, Jesus. Tack Herre att du ger svar på allt. Vi ställer alltid frågan varför? Varför är det si? Varför är det så? Och det är helt naturligt. Det är helt normalt. Det gör barnen hela sin uppväxt. Det gör vi som vuxna hela vårt liv. Men låt oss inte stanna där. Låt oss gå dit där svaret eller svaren finns. Nämligen i ditt ord. Världen är fallen. Du är Messias. Du ger oss evigt liv. Som en fri gåva om vi bara tror. Om det är någon här. Eller någon som lyssnar på internet. Som ännu inte har fattat det här beslutet. Gör det i ditt hjärta. Säg ja till Jesus i ditt liv. Skjut inte upp det. Förkasta inte möjligheten. Utan tro. Och ta emot det eviga livet som en fri gåva. Be en enkel bön. Jesus, här är jag. Jag är som jag är. Fallen, syndare som alla andra människor. Nu bjuder jag dig in i mitt liv. Att bli min frälsare. Att bli min Herre. Och jag tar emot dig. Och i det eviga livet som en gåva. Ber i ditt namn Jesus. Amen. Så. Okej. Så. Ska se. Klockan är. Dags. Så jag tror vi gör så bara att vi avslutar här.